En podcast från Aftonbladet.
USA:s och Israels attacker mot Iran har satt världen i gungning på nytt. Och ringarna på vattnet når även hit till Sverige. Det är förstås många som oroar sig för släktingar och vänner som befinner sig på olika platser i Mellanöstern. Och så är det många som oroar sig för hur tryggheten och ekonomin och tillvaron här hemma kan påverkas av det nya kriget. Vad gör då regeringen i det här läget? Vad har de för budskap? Vilka skickar de fram när det krisar? Och vad har de liksom för planer framåt? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej alla där ute och hej alla här inne. Viktor Stenqvist, My Råväder.
Hej.
Och jag heter Olivia Svensson. Vi ska prata om hur svenska politiker i allmänhet och den svenska regeringen i synnerhet hanterar det som händer i världen nu, med fokus förstås på det alldeles färska Irankriget och dess konsekvenser. Men först bara ett eller två ord om Simona Mohamsson. I vår systerpodd En undran till som släpptes i måndags, släpps varje måndag, diskuterade jag och du, My, hur Liberalerna ska hantera den här nya rekordlåga opinionssiffran 1,3%.
Och nu vet vi hur.
Nu vet vi hur. Du sa då, My, att nu måste ju Liberalerna fokusera på det viktiga. Fokusera överhuvudtaget, sa du. Ungefär så, eller hur?
Ja.
Någorlunda översatt.
Nu vet vi hur det gick.
Klipp till tisdag morgon, dagen efter alltså, när Mohamsson deklarerar att nu minsann vill Liberalerna förbjuda fula skolor. Det måste till en lagstiftning kring detta och citat, fler barn ska känna gåshud när de kommer till sin skola. Jag förstår på ditt skratt, My, ditt ganska elaka skratt, att Nej. Det här inte var rätt väg att gå.
Så här, jag tror alla som såg det trodde jag att det var ett skämt.
Folk började kolla, är det första april eller är det första faktiskt. Mars?
Mm. Och det är en kompis till mig skickade ett sms och skrev, är nästa steg att vi förbjuder fula lärare också?
Oj.
Skämt åsido. Men det är liksom på den här nivån, den här typen av förslag genererar den typen av respons.
Och vem som ska bestämma vad som är fult eller snyggt, det var också ganska oklart, va? Är det enligt Simona Mohamsons liksom riktlinje vad som är fult eller snyggt?
Var det
eller?
Boverket som skulle bestämma det?
Jo.
Det fanns alltså en redan uttänkt plan.
Alla på Boverket bara duckade när de såg det här.
Bara, oh, nej. Lägg till fler arbetsuppgifter till oss.
Men lägg till den sociala medieposten någon dag efter, där hon sitter och äter glass tillsammans med Romina Pourmokhtari och har skrivit caption
Ta en kula.
Nej. Skulle ta en kula för en vacker skola. Och sånt där.
Nej, det gjorde hon inte.
Jo, det gjorde hon.
Alltså som en glasskula fast kula.
Exakt.
Okay.
Kul, va?
Kul, jättekul. Mm. Vad säger du om utspelet, Viktor? För jag anar en liten liksom, vet du det, en liten så här ryckning i ena mungipan.
Jag älskar den här typen av utspel.
Ja, glasskulan är 100% för.
Det var din humor. Det var
en sån usel göteborgsvits. Men jag ser fram emot när jag ger sig in i den här Nobelcenter-debatten. Där behövs ju ändå hennes röst, uppenbarligen. Mm. För att är Nobelcenter-förslaget fult eller inte? Jag vet inte, för er som inte vet så är det här världens diskussion här i Stockholm. De ska bygga ett Nobelcenter vid Sluss. Det har ju blivit en nationell angelägenhet. För det är kuber snarare än en byggnad. Är det fult? Är det snyggt? Det finns tydligen rätt och fel här. Jag vet inte vad som är rätt och fel, men Simona Mohamsson har ju uppenbarligen svaret, eftersom hon vet vilken skola som är ful och vilken som är snygg. Skämt åsido, det här var det var bland det dummaste man har hört ändå, får man väl ändå säga. Och jag har svårt att se hur det här ska vara rätt väg för att fånga fler väljare. Det känns att komma med politiska utspel som folk på riktigt börjar fundera om det är första aprilskämt eller inte, det kan inte vara rätt väg. Det här gör ju att hennes politiska motståndare kan skifta fokus från liksom ändå sådana förslag som väldigt många tycker är bra, förbjuda mobiltelefon i skolan. Det finns ju knappt någon förälder i Sverige som tycker att det är en dålig idé, och det här har ändå Liberalerna varit med och genomfört. Det är väl sådana saker de ska lyfta. Nu kan ju Nooshi lägga upp bilder på Instagram där, eller klipp där hon berättar att ja, vi vill minsann förbjuda vinster i skolan, ni vill förbjuda fula skolor. Att man man kan så lätt förlöjliga liberalernas syn på skolpolitik när man kommer med sånt här förslag. Sen liksom när hon gör inlägg och double down på att det här minsann inte var ett skämt utan det här verkar vara på riktigt. Ja, man sätter ju bak ben för sig själv.
Jag vill säga att det hade varit bättre om hon hade sagt rena och fräscha skolor. Då hade jag varit med henne mer. Därför att är det någonting jag minns från min skoltid så är det alla snusbobbor som satt i taket överallt. Eller toaletter som man inte ville gå in i. Städade skolor, då hade jag varit med. Då hade jag stått där och skrivit på uppropet. Liksom. Mm. Ta en kula för städade skolor, ja. Vackra eller inte, det är en helt annan sak.
Sen så tror jag också en annan sak med det här med att göra sig till åtlöje, det är ju att det här är alltså ett parti där alla som fortfarande bryr sig i partiet kämpar allt de kan för att det här partiet ska överleva. Och få det här då att jobba med måste vara fruktansvärt provocerande. Att man står där ute och bara, okej, jag ska ändå göra vad jag kan för att vi inte ska åka ur riksdagen. Då sitter hon och käkar glass och tar en kula för vackra skolor. Alltså jag hade blivit helt galen.
Det är en spark rätt i nyllet. Okej, vi ska rikta blicken både ut i världen och så hemåt igen i dagens avsnitt. Natten till lördag morgon inledde USA och Israel gemensamma attacker mot Iran och sedan dess har det skett både en eskalering och en utvidgning av det här kriget. Markstyrkor i Libanon, attacker från Iran mot gulfstater, Hezbollah som gett sig in i striderna och så vidare och så vidare. Det man tänker på mest är förstås alla civila offer, hur människor drabbas när bomber slår ner och man måste fly för sitt liv. Och vill ni ha uppdateringar kring nyhetsläget så rekommenderar jag vår nyhetspodd Aftonbladet Daily som släpper nya avsnitt varje vardag. Men det här är ju en podd om svensk inrikespolitik och frågor som hur påverkar Sverige, hur agerar Sverige och hur bör Sverige agera uppkommer förstås också. Och det ska vi prata om idag. Vi börjar i regeringen och med vilka spelare som skickas fram från regeringen. Naturlig start givetvis, statsminister Ulf Kristersson. Var har vi honom i den här globala krisen? Vad tycker han är viktigt att göra och säga i det här läget?
Men han har ju hållit en ganska låg profil, tycker jag. Sen har det ju varit ett bråk som jag tycker är onödigt egentligen. Det handlar om att han gavs ut på den här bussturnén, Moderaternas bussturné. Och så fick han kritik från Socialdemokraterna att de tyckte han skulle komma hem till Stockholm och sköta sitt arbete här med tanke på att det är en global kris. Och då svarade Ulf Kristersson med att man kan faktiskt sköta sitt statsministerjobb på sin mobil. Man har mobilen och kontoret med sig överallt. Det tyckte jag, allting i det tyckte jag var onödigt.
Varför?
Ja, men både liksom den här kritiken, det är klart att signalvärdet är väldigt viktigt här. Om man skulle fundera över hur signalen ser ut så skulle man kanske tyckt att det var en bra signal att åka tillbaka till Stockholm med tanke på att många känner att vi ändå står inför ett världskrig. Nu säger inte jag liksom den typen av stort världskrig, men liksom ett krig som påverkar hela världen som kanske kommer att sprida sig även, den har ju redan spritt sig in i Europa eftersom det har varit en viss bombning på Cypern också. Men det är klart att signalen spelar roll, men samtidigt så blir det också, det här blir ju när det politiska spelet är som sämst, tycker jag, att Socialdemokraterna går in och säger så här, det här är dåligt, vilket gör att Ulf Kristersson då liksom blir raljant tillbaka, och det gör ju också, det vet ju också Socialdemokraterna, de säger så är ju möjligheterna eller chansen att han skulle ta beslutet att åka till Stockholm och sätta sig och jobba härifrån istället ännu mindre. Alltså det är liksom en snöboll av dåligt politiskt spel, tycker jag.
Men borde han ha åkt hem, tycker du, Mi?
Alltså signalen hade ju varit snyggare om han hade gjort det, absolut. Än att åka på så här events längs västkusten. För det måste man ju inte göra så här tidigt i en valrörelse. Och det hade ju inte varit konstigt. Det hade ju varit en väldigt bra, alltså det hade ju varit en tydlig och jag tror också en positiv signal för väljarna att säga så här, ja men mina andra kollegor Elisabeth Svantesson, Benjamin Dosa, de fortsätter den här turnén, men jag behöver åka tillbaka till Stockholm och hantera vad det är som pågår i Mellanöstern. Det här är ju en situation som hela världen sitter på nålar för. Och då är kanske optiksen att sitta och ha så här rolig bussresa inte jättebra.
De har bland annat besökt en glassfabrik och de har sett hur man tillverkar sill.
Men man kan ju också slå fast att det är just optics det handlar om. De facto gör ingen skillnad om han sitter och håller kontakt med Maria Malmö Stenegård på en buss från Partille snarare än från sitt kontor på Rosenbad.
Alltså, då kanske det mer handlar om någon slags signal eller symbolvärde.
Ja,
eller?
Och det är det som My är inne på. Det blir lite fånigt eftersom det egentligen bara handlar om symbolvärde. Det har ju ingen faktisk skillnad egentligen. Men det är ju liksom lite grann öppet mål för sossarna också. Det vore ju nästan tjänstefel av dem att inte kritisera honom i det här läget. Även om jag håller med My om att det blir ju liksom, det blir fånig pajkastning egentligen.
Är det någon form av tala till svenska folket läge då, My? Är det nu han ska hålla en presskonferens och lugna ner människor, berätta vad regeringen gör? Ni förstår vilken typ av presskonferens jag pratar om.
Ja, men en sak som är ett problem för den här regeringen, det är att de har ju redan satt en bild av sig själva som väldigt långsamma i reaktionen på olika saker. Det har varit en debatt kring kriget i Gaza, att man reagerade för långsamt, att man reagerade på de övergreppen som det palestinska folket utsätts för där, alldeles för långsamt, att man inte tog ställning. Alltså det finns många sådana debatter som har dykt upp under de senaste åren, och det här spelar ju in i det mer nu då, att man tycker att det finns ett fokus någon annanstans istället på det här som faktiskt väldigt många människor är oroliga för. De är oroliga för kriget och de är också oroliga för att folk sitter fast. Alltså det är ju det praktiska problemet, men jag tror att oron sträcker sig ju inte bara över liksom det praktiska att man vill ha hem svenska från Dubai. Det handlar ju också om vad betyder det här för den svenska ekonomin, för energipriser. Det här är liksom en stort oljeproducerande område. Det här Helmutsundet är stängt. Vad betyder det för liksom leveranskedjor i världen? Kommer Europa bli indraget i det här kriget på något sätt? Alltså det finns ju många andra frågor som jag tror att människor går och funderar över. Och tal till nationen, nej, men jag tror att det görs ju inte jätteofta. Men Ulf Kristersson har ju varit lite piggare på tal till nationen än många andra statsministrar. Så att jag tror inte att det skulle vara omöjligt att det skulle komma till en sån situation.
Ska vi säga det, att han höll ju något form av tal till nationen, aktigt tal i söndags, eller måndags tror jag det var, när det handlade om de här kärnvapenförhandlingarna med, eller förhandlingarna, men samtalen med Frankrike, som Frankrike bjöd in på när Macron speciellt namngav Sverige som ett av länder man ville prata med. Och då stod ju Ulf Kristersson på någon sån officiell plats med svenska flaggan och liksom riksvapen och grejer och höll ett tal kring det där. Så att han har gjort det i viss mån, och i så här poddandet stund så ska ju han och Elisabeth Svantesson strax hålla någon form av pressträff där de ska gå igenom det ekonomiska läget. Så att han är ju synlig.
Han är där.
Även om han har varit på den här bussturnén i början av veckan.
En sak som också har varit synligt är statsministerns kontakt med artisten och kompisen E-Type, som ju är strandad i Dubai. Det är tusentals svenskar förutom E-Type som är fast i den här regionen på olika vis. Och utrikesminister Maria Malmö Stenegard höll en pressbriefing i morse om den här situationen. Avslutades precis när vi började podda. Vad gör regeringen nu för att få hem svenska medborgare?
Ja, men det är väl det som uppfattas som lite oklart. Alltså hon säger att man gör allt man kan, men samtidigt så kan man inte göra någonting så länge luftrummet är stängt. Och någonstans där börjar och slutar allt. Det blir problemet, om vi ska prata om optics igen, att andra länder faktiskt har fått hem några få medborgare genom att till exempel köra dem genom öknen till andra städer där det faktiskt går flyg hemifrån, medan vi regeringen, det har ju riktats kritik mot regeringen att de är sena på bollen och handfallna och att det inte händer någonting. Men Maria Malmö Stenegård upprepar flera gånger under den här pressträffen och har gjort tidigare under veckan att vi kan inte agera så länge luftrummet är stängt. Vi kan inte göra någonting om man vill förlita sig på att charterbolag och att själva resebolagen ska ta hem sina passagerare. Och att det skulle bli billigare för människor själva snarare än att de ska behöva få liksom statens hjälp, och att det är effektivare.
Ja, men kritiken kan väl växa rätt lavinartat om det här börjar dra ut på tiden, att folk inte får komma hem. Det har man ju sett förut.
Där hade hon ju också svarat att det här var ju, det här handlar ju om den situationen nu när man bedömer att man inte har suttit jättelänge i Dubai eller var man nu sitter. Och att man inte heller tänker att det ska vara långsiktigt utan att det kanske kommer att gå att lösa inom kort. Men att om det drar ut på tiden, om det är oavskådlig tid, så har de liksom, då måste man planera om på något annat sätt. Och då tror jag, då var, tyckte jag ändå att hon var inne lite på att då handlade det väl mer om att man ska kunna försöka frakta människor på något sätt till andra platser för att få ut dem. Men att det är väldigt, väldigt riskfyllt. Och det är ju klart, i de här länderna så uppmanar man ju människor att stanna in och inte liksom vara ute och röra på sig för mycket eftersom det pågår ett aktivt krig.
Ja, så man vet ju inte var det smäller härnäst.
Nej, att det är väldigt riskfyllt att börja förflytta människor också.
Ja, om man får raljera lite så upplever jag att lite grann så tänker man som att Stockholms stad gör med vinterröjningen. Vi strunt, det kommer smälta till slut ändå. Lite grann samma sak här. Snart kommer luftrummet öppna, då kommer liksom den reguljära trafiken komma igång och svenskarna kommer komma hem så småningom. Avvakta bara ett par dagar till så händer det.
Kan också gå åt andra hållet ju.
Det kan det göra, men jag ser ju framför mig någonstans att det kommer bli som press på, för att kunna få hem människor till Europa, att det här kommer att lösa sig inom några dagar ändå, det tror jag.
Ja, men någonting som kanske kommer att behöva förändras ifall det här drar ut på tiden, det är ju att jag tror att regeringen kommer behöva ha kanske lite mer ödmjuk approach till att folk ifrågasätter varför de inte får hem folk. För att som det är nu så verkar ju Maria Malmö Stenergard bli väldigt irriterad på att ens få frågor om varför man inte evakuerar svenskar från de här områdena. Och det är ju klart att det är ju säkert jättepressande att vara i hennes situation och behöva försöka lösa det här och samtidigt då få frågor från journalister. Men ju längre det här drar ut på tiden, man kanske inte kan ha den inställningen. Typ att det är dumma frågor. Att fråga, är det inte bra att bara försöka få hem de här människorna på alla sätt möjliga?
Det är en helt rimlig fråga.
Det är en helt rimlig fråga. Och jag tror att de som sitter fast nere på de här olika orterna tycker ju också att det skulle vara rimligt att få ett svar. Och jag tror att det handlar inte bara om att man vill bli evakuerad. Det handlar också om att man vill ha informationen om vad det är som sker.
En annan som folk vill höra ifrån är finansminister Elisabeth Svantesson. Kanske inte så konstigt. Många vill veta hur Sveriges ekonomi påverkas av ännu mer tumult där ute i världen. Vi kan lyssna på ett klipp från när hon medverkade i P1 Morgon i tisdags.
Först och främst så vet vi att den här typen av konflikter eller händelser oftast, ja, den har ju störst påverkan i själva regionen. Men visst kan det spilla över så att säga på andra delar. Men Sverige står ju väldigt starkt med en låg statsskuld, med offentliga finanser i världsklass. Och vi sticker ut till exempel i Europa. Så vi har ju handlingskraft att göra mer och stötta företag och hushåll om det skulle behövas.
Ett begrepp som jag hör användas väldigt ofta är det här med statsfinanser i världsklass. Hur rimmar det egentligen med att reformutrymmet är slut? Alltså hur jobbigt kommer det här att bli för Sverige om det här då blir en utdragen situation?
Ja, men det som menas med statsfinanser i världsklass, det handlar ju om att det finns ju ändå möjligheter att lägga pengar på saker och ting. Alltså det finns ju fortfarande möjligheter att kanske öka statsskulden om det blir en kris och lägga de pengarna på någonting. Nu vet inte jag vad det skulle vara. Det man pratar om mycket nu är ju då eller energipriserna, om det kommer påverka på något sätt. Det kommer ju kanske inte staten gå in och hjälpa folk med i det här läget, men om det skulle bli en mer långdragen kris. Så det är ju det de menar med statsfinanser i världsklass. Sen att statsfinanserna nu är sämre än de var tidigare, det betyder ju inte att de är dåliga.
Detta att människor nu blir oroliga igen för ekonomin, räntehöjningar, energipriser och så vidare. Det är ju förstås helt naturligt. Vad ska finansministern göra någonting extra nu för att lugna ner folk? Vad ska hon säga? Vad ska hon göra?
Det är, man kan väl konstatera att det är dålig timing för regeringen.
Verkligen.
Att det här inträffar just nu när det börjar bli ett halvår kvar till valet. För att blir det ett långvarigt krig så kommer det definitivt påverka inte minst energipriser. Vi har ju redan sett att gaspriserna har ju gått upp något enormt, vilket påverkar hela energikedjan i Europa.
Det kan vi ju å andra sidan då inte skylla på Moderaterna.
Nej, men det tänker inte folk på när de står och tankar bilen, när det är mycket dyrare, eller när de får hem elräkningen och den är mycket dyrare, då struntar man lite grann i vems fel det är. Missnöjet kommer ju riktas mot sittande regering oavsett.
Du nämnde det här med kärnvapensamtalet, Viktor. Att Frankrikes president har bjudit in Sverige då till samtal om framtiden för franska kärnvapen, ungefär så har jag tolkat det. Och Kristersson har uttalat sig kring det här mötet, berättade du också. Men jag letar lite för att få reda på vad försvarsminister Pål Jonsson säger och gick bet. Är jag dålig på att googla eller är han lite frånvarande? Jag var inne på hans Instagram och där låg ingenting sedan oktober 2025. My, var är Pål Jonsson?
Ja, men det kan man ju verkligen fråga sig.
Borde han inte vara någonstans där vi kan se honom eller höra honom?
Jag har försökt efterforska, liksom hitta nyhetsartiklar om Pål Jonsson. Det enda jag såg att han hade haft något möte i måndags med någon representant för en stad som ville få dit ett regemente. I övrigt så Pål Jonsson har i måndags tillsammans med Parisa Liljestrand besökt militärens musikkår, försvarsmusiken i Stockholm.
Viktig prio.
Ja, verkligen. Men det är det enda fysiska spåret. Ett
då är det alltså inte jag som är dålig på att googla.
Nej, han är totalt off.
Sen så kanske man kan säga så här, han sysslar ju med upprustningen av försvaret just nu. Jag förstår att det tar väldigt mycket tid, att det kanske är det som är hans uppgift. Men i ett sånt här läge så behöver ju Moderaterna representanter som liksom lugna människor. Pål Jonsson i alla undersökningar är ju den mest populära ministern. Så att man inte lyfter upp honom i ett sånt här läge är ju faktiskt...
Men är Pål Jonsson som med Miljöpartiet, att ju mindre han syns desto mer populär blir han, precis som i fallet med Miljöpartiet, eller?
Jag tror inte det. Jag tror att liksom hela det här med försvaret är ju väldigt positivt laddat i Sverige för tillfället. Alltså det finns stora satsningar, man vill öka försvarsförmågan. Det finns ju liksom en stark så här, framtidstro och framåtlutad, framåtanda i hela försvarspolitiken.
Så varför skickar de inte fram Pål Jonsson
då? Så man borde
då
verkligen göra det, för att en person som representerar den sortens politik har ju ändå, vad ska man säga, vind i ryggen eller vind i seglen, hur ska man beskriva det?
Vi efterlyser Pål Jonsson, Viktor. Mm.
Ja, men verkligen, och det är klart man skulle kunna argumentera för att det här har ju egentligen ingenting med svenska försvaret att göra, för att vi är ju liksom inte alls överhuvudtaget involverade i det här konflikten eller kriget.
Nej, men vi kan bli.
Men som My är inne på, han är en väldigt, väldigt populär minister, och det här är frågor som ändå direkt berör liksom hans område. Så det är klart det vore väl smart av regeringen att skicka fram honom i några sammanhang där han kan liksom bidra med sin expertis och lugn kanske till svenska folket som kanske är orolig för var den här konflikten, jag menar, i förlängningen tar vägen.
Och när det gäller kärnvapnen då, de här samtalen i Frankrike, då är det ju absolut relevant och ha med Pål Jonsson på olika sätt. Han har ju varit ute och pratat om, för när man pratar om kärnvapen, det finns ju en kontrovers kring det här att Ulf Kristersson åker och pratar om ökade fler kärnvapen i Frankrike. Och det handlar ju om att det finns ju liksom en politisk debatt i Sverige om det här DCA-avtalet. Och då, DCA-avtalet är alltså ett bilateralt avtal med USA som handlar om att USA ska få bas i Sverige, och där tycker man ju, om man är kritisk mot det här, att det inte finns tillräckligt tydliga skrivningar mot att man ska kunna placera kärnvapen i Sverige. Och då har ju regeringen sagt att det är inte aktuellt i fredstid, men här har ju Pål Jonsson faktiskt varit den som varit ute och pratat om att det kanske inte heller är inaktuellt i krigstid att behöva vara öppen för att man har kärnvapen i Sverige. Så att han är ju i största grad del av just den debatten. Och i den debatten har han ju inte heller synts, utan det är bara Ulf Kristersson i det här lilla korta talet som har varit ute och pratat om detta.
Konstigt.
Det är lite konstigt.
Det här kriget påverkar människor på olika vis, och det finns ju flera svensk-iranier både i regeringen och i oppositionen som nu hörs, från höger till vänster alltså. Vi har till exempel klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, och vi kan lyssna på Moderaternas Parisa Liljestrand och Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi som publicerat den här videon på Instagram.
Det har varit fruktansvärda dagar för människorna i Iran. Det har varit massaker mot fredliga demonstranter och väldigt många svenska iranier följer detta, känner oro och en hel del har också förlorat närstående i den här brutaliteten från regimen.
För oss så är det här inte en politisk fråga. Vi kan tycka olika i mycket, men i den här frågan så står vi bakom det iranska folket. Deras frihetskamp är våran frihetskamp. Och vi vill använda vår röst för att säga till alla iranier, oavsett om man är i Iran eller utanför och är exiliranier som vi, att vi tänker på er, vi ser er, vi kämpar för er frihet på vårt sätt. Vi använder våra röster i er frihetskamp.
Det här tilltaget vet jag att du uppskattade mig.
Ja, vi behöver inte prata så länge om det här. Det är mest att jag tycker att man ibland kan lyfta det här också, att politik inte bara är konflikt, att politik ibland också är att man samlas kring en politisk fråga som är opolitisk. Jag tycker det är rörande ändå, när man ser liksom stätter politiska fiendeskap, eller vad man kan kalla det, åt sidan och enas kring någonting som man tycker är viktigare än den politiska konflikten, vilket de gör här. Och jag vet att det gäller många av de svensk-iranska politikerna, att det finns liksom en gemensam grund där i den här diskussionen, och den, jag tror att den dök upp redan då när det var de här kvinnafrihet-upproren i Iran för några år sedan, att det liksom lades en liten grund till det där och att nu så att den finns kvar, och jag tyckte det var fint. Mm. Jag ville bara nämna det.
Jag håller med dig.
Sen kan man väl ändå flika in här att konflikten här är ju inte liksom våldsamt stor överlag i Sverige. Det finns ju få som gråter över att den iranska regimen stoppar.
Nej. Jag menar inte liksom konflikt i den frågan. Jag menar bara att man sätter de konflikter man har åt sidan och enas kring någonting. Det är klart att det finns ingen kontrovers kring att enas.
Men de har smsat varandra och bestämt. Vi möts där och där klockan 09:40 och så riktar vi oss gemensamt. Det är lite fint. Även ditt hårda hjärta nu, Viktor.
Nej, men jag har absolut inget emot det. Jag tycker det här är absolut förbrödning över partigränser. Det kan vara väldigt fint.
Bra, då är vi också överens här inne. Vi nämnde ju oppositionen lite grann. Vi nämnde kritiken från Socialdemokraterna mot Moderaternas bussturné. Jag har sett att Magdalena Andersson är ute och vevar lite grann om en någon slags krisplan som hon tycker att vi borde ha för att skydda Sverige och svenska folket. Jag har inte riktigt pluggat in vad exakt det skulle innebära. Men vad hör vi mer från oppositionen just nu?
Nej, men det är väl det som är problemet för oppositionen. När det är en sån här konflikt som stjäl väldigt mycket uppmärksamhet. Mycket fokus och ljus hamnar på regeringen och Maria Malmer Stenergard då i synnerhet just nu. Men Svantesson är ute och stjäl rampljus och Ulf Kristersson får kritik för att han inte stjäl tillräckligt mycket rampljus i det här fallet.
Och Paul Jonsson får kritik av oss för att vi inte ser honom.
Ja, men jag menar för de facto när det kommer till vad som händer i Mellanöstern och vad regeringen gör, där är det ju inte så himla intressant vad oppositionen säger och gör och tycker egentligen. Så det blir ju en gigantisk mediaskugga som faller över dem, och det kan ju inte på något sätt vara bra för oppositionen när liksom blickarna riktas till en helt annan del av världen. För det oppositionen ofta gagnas av är ju inhemska problem och sånt som drabbar människor i Sverige, där de kan liksom belysa regeringens dåliga politik eller icke-agerande. Här finns ju inte riktigt den möjligheten. De försöker, men om det verkligen står an hos väljarna är ju oklart. Skulle hotbilden på något vis mot Sverige öka och växa sig stark, då skulle det i allra högsta grad vara bra för den sittande regeringen, om man ser till liksom rent historiskt. Är ett land under press, då samlas man oftast kring makten lite grann för att man vill ha någon att hålla i handen.
Man vill ha tryggheten kvar.
Ja, precis. Mm. Men just nu så kan vi inte riktigt säga att Sverige är under press eller att det finns något direkt hot mer än det här liksom mer fluffiga ekonomiska hotet och att det kan vara nya tuffa tider på gång. Regeringen kan ju liksom inte catch a break när det kommer till liksom världsekonomiska läget, för att det är ju så extremt volatilt just nu, i synnerhet med Trump i Vita huset. Men i nuläget har ju ingen någon stora saker på att tjäna på det här. Dels inte oppositionen, för att rampljuset är någon helt annanstans. Dels inte heller regeringen, för att det är inte så pass mycket press på Sverige att liksom vi samlas upp kring landsfader Kristersson.
Just det, och håller ihop som under pandemin till exempel. Vad gör Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson kanske man frågar sig? Jo, han dricker öl på fjället, My. Mm. Vad sker där? Vad håller han på med?
Nej, men Sverigedemokraterna är ju väldigt bra på att känna...
Timing.
Sticka ner fingret i myllan och känna vad är det människor just nu bryr sig om egentligen.
Är du ironisk?
Nej.
Nej,
nej, jag är inte ironisk. De har ju en förankring i det folkliga som inget av de andra partierna har. Och vad tidigare regeringen har gjort är att de har avskaffat det här matkravet, att man ska kunna servera alkohol utan att man behöver ha någon slags... måste kunna laga mat på i en restaurang eller någonstans där man vill...
Servera några riktigt kassa pommes.
Mm. Exakt. Och då... vill han visa, mitt i allt det här kaoset så la de ut ett klipp när han sitter i skjorta, som man ju alltid har när man fjällvandrar, ulltröja uppe på ett fjäll och dricker en öl. För att, jag vet inte, en medhavd öl på ett fjäll, jag vet inte riktigt hur det har med matkravet att göra.
Nej,
men på något sätt så har de kopplat ihop det här.
Då kan vi korsklippa till hur Ebba Busch ville visa det här med, genom samma tänk lite grann. För att hon gjorde också ett Instagram-inlägg där hon åt en sallad och drack ett glas vin till. Mm-hmm. Och minsann, det här kunde vi inte göra förut, för då behövde man minsann servera varm mat. Så att det är sallad och vin, det är 5% av väljarna. Öl på fjället, det är 25%. Det kan ni se skillnaden lite grann av hur folkliga man är.
Jag vill ändå ifrågasätta tajmingen. Av alla inlägg man kan lägga ut precis just nu är kanske en fjällvandring med en öl inte det första man kommer att tänka på att man vill.
Alla vill inte tänka på konflikter emellan oss.
Nej,
och utrikespolitiken gagnar inte Sverigedemokraterna. Det bästa de kan göra är att försöka få fokusen tillbaka på sådana frågor som... de har liksom vunnit, eller vad man ska säga, gjort det bättre.
Men tajmingen, återigen, tajmingen. Mm. Kan du vänta kanske en vecka eller någonting, jag vet inte. Vi säger tack för idag. Vi hörs igen på måndag. Må världen lugna ner sig till dess. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.